För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Jag brukar kalla dig Lungan.
Lungan?
Ja, det är du. Lena, ja. Lungan Ljungdahl.
Alltså, vi får se om det håller det här avsnittet. Jag har typ inte haft någon lunga sen i slutet på maj.
Alltså, man kan säga så att du har ju gett stenlungan ett ansikte. Det får man väl ändå säga. Coronalungan.
Alltså, hur länge kan den sitta i?
Nej, men alltså det är löjligt. Det är löjligt lång tid.
Jag vaknar ju alltså på nätterna och har såna hostattacker. Så jag måste kasta mig ner på golvet och ställa mig på alla fyra. Just där det. Man ska hosta och sen måste man ju dra in luft för att kunna,
för
hosta,
kunna hosta
nästa.
Igen, ja. Oh, fy
ja. Och indragningen låter, vad heter inte agonalandning nu, som låter
det är
så jävla läskig.
Ja. Ja.
Alltså det låter så här. Och sen host.
Det är lite mer stridor, tror jag.
Ja, det låter fruktansvärt. Och sen efteråt så får man på ett väldigt värdigt sätt torka slem från den nedersta delen på sina sovrumsgardiner. Som hänger där. När man står liksom naken och svettig på alla fyra. Det är så jävla värdigt.
Du borde ju ha galongardiner nu.
Ja. Ja. Nej, men alltså. Och när mannen sitter i sängen och bara, ska jag ringa ambulansen? Käft, hinner jag få ur mig mellan två hostningar. Nej, men alltså det är läskigt, jag får ingen luft.
Och när du var som i allra risigaste skick, då spelade du in ett ljudmeddelande. Ja. Som kanske ett 20-tal på Mellbystrand har hört. Nu, därför att det var så otroligt, alltså 20 poddlyssnare som ju har hört hur du låter normalt, men det här var ju inte klokt någonstans.
Nej, nej. Nej, jag kände inte igen mig själv.
Fy fan, vad det kämpigt, Lena Ljungdahl.
När jag kommit till någon form av sanitoriumpodd.
Ja, sjukdomspodden. Ja. Men du, vad är det för avsnitt vi har att göra med idag?
Ja, det var det. Jag var på väg dit. Vi är på avsnitt 319.
Yes.
Och det är också, vi ska köra ett nytt historiskt case idag. Mm. Det är fördelat på två avsnitt. Och det är du som sitter bakom ratten. För jag körde ju mannen i tunnan i 2 veckor.
Ja, men det gjorde du. Och förtjänstfullt tyckte jag du levererade liksom lite extra göttigt på vårt Insta.
Ja, men
det tyckte jag kändes trevligt. Och fräscht.
Jag fick ju åka, jag tog sonens moped och så åkte jag minnenas allé. Det vill säga, jag åkte upp på den här klippan där jag själv levde och bodde 1977 till 1987.
Mm.
Så jag fick ju åka upp dit igen för att ställa mig på exakt den platsen där den här ladan var belägen. Och då träffade jag 2 tanter där. Och de sa, oj, vad är du fotar och filmar? Och så började jag prata med dem. Ja, men jag håller på med en podd med en kollega. Och vi ska göra ett avsnitt om ett mord som har varit här på klippan. Och då visade det sig att de här tantalurerna också bodde där 1977.
Nej.
Så vi satt och pratade liksom om hur det var då, hur det var nu och hur det då var 1901 när det här begav sig. Så det var ganska roligt.
Läckert.
Läckert.
Mycket, mycket.
Men nu släpper vi det.
Det gör vi. Och sen så tar vi oss an då veckans och nästa veckas case. För det här blir lite samma upplägg. Det blir 2 avsnitt och det kommer levereras content på Instagram-kontot som vi har. Och den här veckan, Lena, så kommer vi inte befinna oss i Stockholm.
Utan, nej, det känns bra.
Vi ska abroad, som du brukar säga.
Men här tror du skulle till Örebro? Hade du valt något i ditt gamla kvarter?
Ja, det är ju som utomlands. Herregud, ja. Så exotiskt. Nej, vi ska till London. Och vi ska där kika lite grann på ett av den brittiska kriminalhistoriens mest uppmärksammade fall. Alltså, jag skojar inte. Det här caset har skildrats i ett 40-tal, har jag räknat till, böcker. Och filmer.
Är det Jack the Ripper?
Nej.
Inte?
Det är det inte. Vi ska stifta bekantskap med Dr. Holly Harvey Crippen.
Åh gud, vilken tungvrickare. Ska du kalla honom för det hela avsnittet? Nej,
han kommer få kallas Dr. Crippen.
HC. Okej.
HHC. Nej, vi ska alltså tillbaka till 1910-talet. Och lära känna då Dr. Crippen, som inte föddes i England eller London för den delen, utan i USA, i Michigan. Han var alltså amerikansk läkare med examen i homeopati. Och han var öron- och ögaspecialist. Och det här med homeopatin var ju väldigt stor vid den här tidpunkten. Än så länge så fanns ju inte så mycket forskning att luta sig mot. Inte heller, vad ska jag säga, vederhäftiga läkarutbildningar. Eller ens definierat vad en medicinedoktor förväntades kunna och skola göra, så att säga.
En frifräsa.
Ja, men det var ju lite så. Det som vi idag förhåller oss till som alternativmedicin var ju det som liksom dåtidens läkare till stor del ägnade sig åt i brist på liksom bättre vetande egentligen. Och mycket fungerade säkert på något sätt för någon.
Mm.
Nåväl, Crippen hade flyttat då 1887 från USA till London. Och hans inriktning här då i den homeopatiska världen, det var framförallt att framställa och sälja läkemedel av olika slag. Han hade varit gift en gång med Charlotte Jane, med vilken då han hade fått en son. Men dessvärre så dog hans första hustru tragiskt i en hjärnblödning ganska tidigt. Men det skulle inte ta så värst lång tid innan han mötte sin andra blivande fru. Och det är då den 11 år yngre Cora Mersinger. Och det här är en kvinna som beskrivs som hans första frus raka motsats. Hon var extremt temperamentsfull, hade ett eldigt temperament. Och hon hade en djup förbläss för flådiga kläder, korsetter och smycken. Och så här. Hon var liksom lite extra allt. Och omvänt så var ju då Harvey Crippen mer karaktäriserad som, eller beskrivs som, en väldigt lugn och timid och mysfarbror mer.
Okej.
Ja. De hade ju också vitt skilda intressen, makarna här. Crippen ville ju naturligtvis göra sin karriär inom den medicinska, på den medicinska arenan, medan hans hustru drömde om att få stå på de stora scenerna, skådespela eller ännu hellre göra karriär som operasångerska. Det fanns bara ett litet problem här, och det var att hon var totalt fri från talang. Alltså, hon hade absolut inte bra förutsättningar för att lyckas med något av...
Hade hon coronalunga också?
Ja, kanske.
Jag känner med henne.
Idag kanske man skulle kunna tänka sig att man skulle anlita en sångcoach eller vad vet jag. Någon som kunde guida en lite. Men liksom, de här möjligheterna fanns ju inte då. Så det Cora gjorde då istället, det var att söka sig till varietéarenorna, varietéscenerna i Londons innerstad. Så vad är egentligen varieté? Jag vet ju så att säga vad det är, men jag har så svårt, och jag tänker att vi kanske har lyssnare här som undrar om man ska googla.
Jag ser framför mig en blandning av lite...
Nu känns det som att
man är på väg in i ett otroligt farligt snår. Nu kommer vi få så jävla mycket mejl från allt. Jag bromsar in det jag tänkte säga. Berätta för mig, vad är det för någonting?
Jag vände mig till, jag frågade internet. Mm. Varieté är ett scenframträdande med blandad underhållning. Den kan omfatta trolleri, knivkastning, jonglering, akrobatik, utbryta konst och liknande scenkonster.
Ja, men så när Carlina Häckner drar en kodis genom näsan till mun, då är inte långt ifrån. Vi är där och vevar.
Vi är
och sen
lådan.
Så står någon och jonglerar med någon gamla äpplen i ett hörn.
Just det.
Det är typ där. Det är Stefan och Christer Ghost cirkusirkör.
Ja, men faktiskt. Faktiskt. Ja,
absolut. Där är hon, Cora.
Det är där hon är, under shownamnet Belle Elmore.
Och det låter lättklätt helt plötsligt.
Ja, visst får man lite sådana vibbar. Ja, det förtäller inte historien, men däremot så förtäller historien att det skulle ganska snart börja knaka i detta äktenskap. Sannolikt till stor del på grund av att de var ju som från två helt skilda världar. Och de bråkade och de hade äktenskapliga gräl om vartannat. Men däremot så var ju på den här tiden då, i början på 1900-talet, det var liksom inte särskilt snyggt och meriterande att skilja sig. Och det var svårt. Alltså det var inte som idag att man skickar in något papper till, vad det nu är, skattemyndigheten. Så istället så valde de en liten annan strategi här. Att de skulle leva ett mer eller mindre platoniskt äktenskap. Men utåt sett så skulle det framstå som att de var lyckliga. Det låter ju lite som varieté itself, om du frågar mig, faktiskt, man nu skulle lyckas med detta.
Hellre kasta kniv, säger jag.
Ja, men innanför dörrarna då så var ju Cora med sitt starka temperament ganska svår att hantera, om man ska tolka historieböckerna rätt här. Och hon hotade inte sällan med att lämna honom om han inte, att ändå framtvinga en skilsmässa om han inte gjorde som hon sa. Så att känslan är här att hon ställde ganska höga krav på sin make. Och detta bland annat genom att bränna en stor del av deras inkomster på just smycken, korsetter och pälsar och kläder och allt möjligt.
Ja.
Och dessutom så hade Cora börjat träffa en annan man, en boxare, vid namn Bruce Miller. Så att här någonstans så kan man se att hon, ja, hon är inte hemma mycket. Istället lägger hon mycket tid på sina varieté-sällskap som hon partar loss med. Och sen så ligger hon med Bruce Miller. Ungefär så man kan förstå det hela. Det hände förvisso att paret gick ut tillsammans. Alltså det var ju en del såna här fina välgörenhetsmiddagar och sånt där som han i egenskap av doktor då blev kallad eller inbjuden till. Så det hände att de gick ut tillsammans, men de beskrevs av hela deras omvärld i princip som extremt omaka, och det hade också framgått för många att det var ett olyckligt och inte särskilt stabilt äktenskap. Det kommer en vändning här, i alla fall för Dr. Crippen, och den tänkte jag berätta om efter pausen.
Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp och avsnitt 319. Anna Jinghede håller nu på att ta oss igenom ett case som utspelar sig 1910 i London. Och du pratade om att doktorn skulle få lite Lisa för själen, eller något liknande.
Det är nog ganska bra formulerat, Lena. Det var ju så att han hade ju en liten mottagning, eller vad ska man säga, ett litet medicins, så att säga, ja, där
klinik.
Han jobbade, ja, precis, en klinik. Där han hade då en sekreterare. Crippen var ju specialist på öronmedicin bland annat. Så han var väldigt intresserad av att hitta ett botemedel för att då bota dövhet bland annat. Så det här var vad han pysslade mycket med under den här tiden. Och då behöver man ju ha en sekreterare. Det förstår man ju. Och det var Ethel Leneve. Eller Leniv, jag vet inte. Etel tycker jag vi kallar henne. Det, ja, för enkelhetens skull. Etel. Vi snackar om en vacker, mycket vacker ung kvinna. Hon var 17 år gammal när hon anställdes hos Crippen. Och gissa vad som hände här nu. Ja, de blev ju förälskade.
Såklart.
Ja. Och de blev hon förälskade i varandra. Men han berättade inte för Etel att han faktiskt var gift. Så han levde liksom ett dubbelliv här under ganska lång tid. Och han pratade aldrig heller om Cora för Etel då. Och det var inte förrän Cora själv sökte upp sin make på kliniken en vacker dag som det stod klart för Etel att hoppsan hoppsan. Här finns det saker vi behöver prata om, så att säga. Jaha, jag är inte your first choice, liksom.
Blåser i paradiset, ja.
Precis. Hur den är, tiden går och äktenskapet knakar här med Cora. Och en morgon så kliver han in då ändå på sin klinik och berättar för Etel att Cora har lämnat mig för Bruce, boxaren. Mm-hmm. Så nu är det fritt fram. De har dragit till USA. Och ja, nu kan vi börja leva vårt liv tillsammans. Ungefär så.
Mm.
Det var bara det att i Coras närhet då, på varietén och liksom i hennes vänskapliga falanger så hade det börjat cirkulera lite rykten. Och man hade mötts av liksom andra historier om var Cora befann sig. Dels att hon skulle ha rest till USA för att ta hand om en sjuk släkting. Dels att hon själv skulle ha blivit svårt sjuk. Till och med rykten om att hon skulle ha avlidit florerade. Och alla de här historierna framstod ju på sitt sätt som fullt rimliga och tänkbara. Men det hennes vänner som hon var tajt med reagerade på, det var varför har hon inte hört av sig till någon? Och berättat att hon då skulle resa eller vara sjuk eller sådär. Det vännerna gjorde då, det var ju att kontakta Dr. Crippen och efterfråga lite information om vad är det som har hänt här och varför har hon inte hört av sig och sådär. Men det ville han inte bemöta. Han drog sig undan, han undvek samtal med de här vännerna och öppnade dörren när de kom och knackade på. Han kunde inte heller berätta då för dem han hade sagt att hon hade rest till USA för vilken båt hon hade rest med. Eller för den delen för dem han hade sagt att hon hade avlidit när detta skulle ha skett. Så det här var ju lite lurt, så att säga.
Mm.
En kort tid senare så sågs doktorn och Etel tillsammans för första gången då offentligt, kan man säga. Som par betraktat på en välgörenhetsgala. Och då bar Etel Coras smycken, vilket flera i deras bekantskapskrets reagerade
smidigt
på. Ja, och det var ju opassande, kan man ju tycka. Alldeles oavsett vad som hade hänt Cora här, så var det ju, även om det hade haft en naturlig orsak, så att säga, så var det ju ganska opassande. Men alltså, jag tänker så här, om man nu har någonting att dölja, låt säga att Crippen har fört bort Cora, eller det kommer vi ju snart avslöja vad det är som har hänt, såklart, men är det inte i så fall jädrigt klumpigt och klantigt att, så att säga, dressa upp sin nya flickvän i kläder och smycken tillhörandes sin ex-hustru?
Tänker du här att Dr. Crippen tänkte lät, så att säga, hjärnkontoret mest styra sina beslut här nu, eller?
Det håller jag för högst osannolikt.
Ja, det känns som att det kanske är andra liksom saker som styr hans.
Ja, och när du säger, Lena, både du och jag har jobbat med ett antal mordfall. Det är ju faktiskt inte så sällan som man i liksom en utredning ställer sig frågan, men varför skulle han bete sig si eller så? Alltså, det är ju inte rimligt att man skulle göra det. Och så visar det sig i slutändan att jo, han eller hon gjorde just det där dumma som verkar så otroligt klantigt. Men det speglar kanske hur man fungerar i en situation under press och stress.
Kuken ska sitta, så att säga. Som det gamla uttrycket. Eller?
Ja, vi kan gå vidare. En god vän till okay. Cora gick till New Scotland Yard till slut. Hon hade fått nog, hon förstod att någonting stämmer inte här. Och fick då stifta bekantskap med Walter Dew, en detektiv, eller vad hette de på den tiden?
Polis-constable. Ja, kommissarie var ju i mannen med, i tunnan i alla fall. Det var ungefär vid samma år. Men jag vet inte vad de hette i Scotland Yard.
Nej.
Det var säkert något flådigt.
Men Walter Dew kan jag bara berätta är inte vilken klåpare som helst att säga. Det här är en skicklig detektiv alltså. Han jagade bland annat Jack the Ripper under lång, lång tid och beskrivs som en av de absolut vassaste spaningsledarna vid den här tiden.
Det är coolt.
Ja, det är coolt. I alla fall, han gjorde det som man kanske skulle förvänta sig här. Han bestämde sig för att söka upp Dr. Crippen. Helt enkelt lyssna, vad har han att säga om sin hustrus plötsliga försvinnande? Ja, de slog sig ner då, tog en kopp te och Crippen säger plötsligt att ja, jag skulle vilja lätta mitt hjärta. Jag har nämligen ljugit och jag har farit med osanning. Det som har hänt är, och jag har skämt så mycket över detta, det är att Cora lämnade mig för en annan man. Och den här händelsen är så skamfull så att jag vill inte berätta om det här. Och därför så hittar jag på de här andra historierna.
Men det första han sa ju var att hon hade dragit med boxaren. Så han verkar ha bytt historien några gånger också.
Han har blandat och gett lite här. Ja. Till slut bestämde han sig väl kanske för en linje då, om man ska förstå det hela rätt. Du tyckte faktiskt att doktorn verkade trovärdig och inte alls särskilt nervös utan tvärtom. Lugn och saklig och han gav uttryck för sorg över att ha blivit lämnad och så vidare. Så att ja, han återvände till Scotland Yard, till stationen då, och mötte upp sina kollegor och briefade in dem. De beslutade sig för att vidta några liksom sista åtgärder innan de fimpade ärendet. Bland annat så ville de kolla upp några datum som hade florerat här, både som Crippen hade nämnt och som vänner hade plockat upp. Men du behövde lite mer kompletterande information så han bestämde sig för att återvända hem till doktorn dagen därpå. Men då visade det sig att han är försvunnen. Och det var lite suspekt. Han stod inte att finna.
Nej. Mm.
Så det man gör då, det är att söka igenom huset. För nu hade vi ju två här. Nu var båda makarna Crippen spårlöst försvunna helt plötsligt. Så man bestämde sig för att göra dåtidens husransaken. Lena, vill du säga något om nutidens husransaken?
Ja, det kan jag göra. Det finns lite olika. Inom ramen för en brottsutredning så står de husransaken i rättegångsbalkens 28 kapitel. Och då är det ju antingen den så kallade reella eller den personella. Där den reella husrannsakan, då letar man efter prylar. Och då får man leta då i hus eller rum eller ja, olika förvaringsställen. Efter föremål som kan tänkas ta beslag eller vara liksom, viktiga för en utredning. Eller så har vi den personella husrannsakan. Och då får man leta efter den som eftersöks, som då ska gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör. Eller att man ska göra någonting annat om man har fått beslut om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och så vidare. Då behöver man komma åt personen och då ligger det i sakens natur att man måste få hitta personen också för att kunna göra de här åtgärderna. Men nu för tiden, och det är ingen ny regel, men det finns i polislagen också andra möjligheter att för polisen att bereda sig tillträde till folks bostäder. Om man vill leta efter personer som kanske inte är inom ramen för en brottsutredning. Det finns kanske ingen tro på att ett brott har begåtts. Men man letar ändå efter person. Det kan vara att någon kan tänkas ha avlidit. Eller någon som är sjuk, medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp. Eller om man letar efter någon som är försvunnen. Om man kan anta att den behöver hjälp. Typexempel är ju, min farmor är borta, hon finns ingenstans. Och då får man göra kanske då en husrannsakan i hemmet och på, inte vet jag, ålderdomshemmet eller på de här ställena. Så man kan tankas anta att personen finns och den inte kan begära hjälp själv.
Alltså gud, Lena, du är som bra böckers lexikon. Bandet jord till djur.
Ja, ja, exakt. Ja, där har du mig.
Ja.
Ja, men jag har gjort väldigt många husrannsakningar i mitt liv. Och det är ju automatiskt så när man har jobbat med narkotikabrott och grova brott. Inom ramen för det så är det väldigt många människor som ska gripas, eftersökas, häktas, kroppsvisiteras och man letar efter prylar. Så att jag skulle säga beslag, husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning. I de tvångsmedlen har jag varit ofantligt många gånger. Så jag är bekväm med att hitta lagstöd för att göra tvångsåtgärder helt enkelt.
Där har du varit och vevat. Så att säga.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja, och syftet den här gången, det var ju såklart främst att se om Cora eller Crippen fanns i huset.
Mm.
Men också att söka efter bevis för deras försvinnande. Det visade sig att det här huset var otroligt välordnat och städat. De översta våningsplanen gav inga som helst ledtrådar om varken Crippens försvinnande eller Coras försvinnande. Men så bestämde de sig för att ta en tur ner till källaren.
Ja, det är som på film.
Mm. Ja, visst är det spännande. Jag ser framför mig hur de kliver ner för en smal trätrapp. Ner till
knarrar.
Ja, precis. Och när de gjorde det, ner i, det beskrivs som en kolkällare, det var väl så man värmde upp sina hus på den tiden, antar jag, så slog en odör plötsligt emot dem.
Ja.
Och det var här någonstans som man förstod att, grabbar, vi behöver nog gå ut och hämta spadarna. För här kommer vi behöva gräva. Golvytan var så att säga tom, om man säger så. Så att de förstod att ligger det något här så ligger det ju begravt i där jordgolvet. Och det fanns ett område mitt på källargolvet som såg liksom stampat ut. Och det var ju där då de började gräva. Och mycket riktigt, i takt med att de grävde så blev stanken allt mer intensiv. Och det beskrivs, och det finns bilder på det till och med, när du och hans assistent Mitchell behöver alltså kasta sig ut ur huset för att hämta andan och dricka sprit för att överhuvudtaget klara av uppdraget. Då luktar alltså, det illa.
Det här går ju att relatera till. Både du och jag har ju kastat oss ut och behövt ta en nypa luft medan man håller på med det. Kanske inte att man spånkade då medan man jobbade. Men olika typer av hyss gjorde man ju för att hämta nya tag innan man brötar vidare. För det luktar ju fruktansvärt, även om man efter ett tag blir lite van.
Ja, men det blir man ju.
Alltså, men aldrig riktigt van.
Man blir lite avtrubbad, tror jag, i luktsinnet. Och sen finns ju vissa, även faktiskt både rättsläkare och kriminaltekniker, som trots att man har liksom exponerat sig för rutten lukt, så att säga, faktiskt har jättesvårt för det ändå. Ja. Så att det är nog olika hur känsliga våra luktorgan är. Men någon slags slutsats som man kan dra av detta är ju, nu vet man ju inte än om det är en människa som ligger där eller ett kadaver av annan typ. Man kan ju dra någon slags försiktig slutsats ändå om att det är ju något biologiskt som är under förruttnelse, så att säga. Ändå.
Alltså, hade det går inte att ta miste på.
Nej,
den
doften
går ju inte att ta miste på. När man stoppar in snoken i brevinkastet till en lägenhet för att någon i trapphuset till slut sa, det luktar jävligt illa på vår adress. Och sen så kommer man in, redan när man öppnar porten säger man, korrekt. Nu är det PL21 vi går in på.
Ja.
Det vill säga den jag drog förut. Nu går vi in, för att jag tror att det är någon här inne som kanske har passerat ut på Regnbågsbron och inte kommer kunna tillkalla
hjälp. Kan meddela sig.
Exakt.
Ja. Ja, och mycket riktigt. Nu hade man grävt så långt i den här gropen så att man påträffade likdelar. Och Joe beskrev det här senare i sina böcker och texter att när han stod där och grävde, då kom han att tänka på hur han hade jobbat med liken efter Jack the Ripper. Det var ju fråga om kvinnokroppar som då hade stympats bestialiskt.
Mm.
Och Lite samma bilder var det som framträdde här. Det var förvisso inte ett liknande modus. Det fanns ingen anledning att tro att det var Jack the Ripper som hade varit i källaren här. Däremot så var det ju kvarlevor man hittade som hade styckats, eller en kvinnokropp var styckad. Och alla inre organen hade separerats, alltså plockats ur kroppens inre. En stor del av huden...
Det gör ju inte vem som helst.
Det gör inte vem som helst.
Nej.
Och det kan nämnas i sammanhanget, för det har framgått på vissa ställen där jag läst att det beskrivs ha gjorts med någon slags kirurgisk precision, men det där är ju ett uttryck som jag förhåller mig ganska kritisk till.
Det har ställt till det.
Förlåt?
Det står ju jämnt så.
Ja, det står ofta så.
Så fort någonting är separerat, ja, då är det alltid kirurgisk precision.
Och då ska man komma ihåg att kirurger lär sig ju inte att stycka kroppar, så att säga. Utan det handlar ju mer om att lägga fina snitt för att inte skada organ och för att liksom få en sårhåla att läka fort och sådär. Huden hade karvats bort på stora delar av kroppen. Och det som var lite anmärkningsvärt här var att det fanns inte en enda benbit kvar i den här graven, om man kallar det så.
Jesus, det är väldigt många ben. Hundratals
det är många
ben som är borta.
Och man kan tänka sig att både avlägsna ben, hud, hela skallen, händer, alltså det här tar sin lilla stund, skulle man kunna tänka sig. Alltså både lösgöra då allt kött från skelettdelarna och separera från kroppen, plocka bort huvud, händer, fötter och reproduktionsorganen som saknades. Och sammantaget, om man nu ska tänka utredningsmässigt här kring det, så är ju det åtgärder som samtliga bidrar till ett försvårande av identifiering av kroppen.
Det måste ju vara syftet.
Ja, man tänker ju
eftersom kroppen inte har fraktats iväg, det är inte för att underlätta transport eller någonting. Det måste ju vara för att gömma och för att försvåra identifiering.
Ja. Definitivt. Och i gropen här så hittades också lite kvinnokläder, men också en mans pyjamas och blonda lockiga hårtestar i vilka det fortfarande satt spolar.
Okej, de har tagits av daga i arla morgonstund, hon och hennes man, är min första tanke.
Ja, alltså det är inte en allt för långsökt tanke.
Nej.
Prio här blev ju såklart att försöka identifiera de här kvarlevorna. Och det här har vi pratat om tidigare. Alltså skillnaderna idag kontra då, i början på 1900-talet. Det här var ju precis i liksom identifikationsläran, som det hette, era. Alltså när de här metoderna började sakta växa fram med både fingeravtrycksläran och andra former av signalementslära, inklusive rättsodontologiska principer och så vidare. Men här hade man hade ju inte röntgen, man hade ju inte liksom digitala varianter att luta sig mot, eller kemiska, genetiska analysmetoder och så vidare. Så att här handlar det ju om den visuella jämförelsen, principen. Att försöka hitta särdrag på kroppen som kunde jämföras mot foton eller mot vittnesskildringar från andra. Tillhörigheter, inskriptioner, allt det där.
Och jag antar att vi är på väg in i det arbetet, hur man med hjälp av de här grejerna som du nämner ändå skulle kunna identifiera en eller två personer som är borta. Och det kommer du att få redogöra för efter pausen. Välkomna tillbaka igen då. Det är ju Över min döda kropp, krimpoddarnas krimpodd. Och Anna håller nu på att identifiera en kropp. Hon befinner sig 1910. Det är ju då Anna egentligen borde ha levt, med tanke på hur hon fungerar.
Ibland känns det som jag är född då.
Ja, jag har säkert
levt
emot
väldigt, väldigt länge.
Ja. Berätta, hur gjorde de nu då?
Ja, men före pausen så pratade vi om utmaningen här med identifiering på den här tiden. Och i och med att de här viktiga identifieringsmarkörerna nu saknades så kunde man ju inte bestämma varken kön, längd eller andra viktiga aspekter på kroppen. Det var ju så att hennes könsdelar och reproduktionsorgan, livmoder och så vidare, saknades ju. Och det visade sig sen att Cora hade ingen reproduktiv förmåga. Hon var missbildad. Så till och med det kan ha varit ett sätt att försvåra identifieringen, alltså att avlägsna hennes inre reproduktionsorgan. Men det man gjorde var att tillkalla Dr. Bernard Spilsbury. Och det här var inte vilken lirare som helst. Det här var en otroligt känd och skicklig patolog som kallades till platsen.
Ska du beskriva vad en patolog är?
Ja, det är ju nutidens rättsläkare egentligen. En patolog idag är ju en obducent eller en läkare med specialistutbildning i patologi som idag obducerar kroppar i syfte att förstå sjukdomsprocesser. Så en läkare som jobbar i sjukhusmiljö med kliniska obduktioner är patolog, förenklat. Mm. Som inte då jobbar principiellt med brottsutredning utan snarare med liksom att utreda och förstå hur sjukdomar uppkommer.
Till exempel när jag hade cancer och de opererade ur organ ur min kropp det. Så gick ju de till patologen som sen skrev vad som fanns och inte fanns och sådär.
Precis. Men på den här tiden så fanns ju liksom inte två linjer. Så att här var de gick under den gängse benämningen patologer, de som obducerade döda helt enkelt. Spilsbury hade bidragit i rätten, i domstol, i över 200 mordfall.
Oj.
Ja, och han var känd för att ha en otroligt utvecklad retorisk förmåga. Men som lite kuriosa här, det han kanske främst skulle komma att minnas för det var sina insatser under en operation som kallades för mincemeat. Alltså en operation under
köttfärs.
Operation köttfärs. Eller operation pajfyllning, jag vet inte.
Ja.
Och det här var en operation som man tog till britterna under andra världskriget i syfte att lura Hitler.
Just det.
Eller snarare att avleda Hitler från att fokusera på Sicilien som var ett strategiskt mål för de allierade som hellre behövde Sicilien. Det han gjorde, Spilsbury, det var att ordna fram ett lik, nämligen den 34-årige Glyndwr Michael som hade avlidit av lunginflammation. Och själva avledningsmanövern då, den gick ut på att dumpa ett lik i vatten och få det att se ut som en flygkrasch. Och som en händelse då så skulle på den här kroppen finnas militära dokument som antydde att Sardinien och Grekland stod på tur för en invasion. Och det här nådde ju då Hitler, som istället nu börjar fokusera på Sardinien och Grekland som britternas nästa mål. Så han plockade till och med bort liksom den främsta försvarslinjen från Sardinien och skickade till Grekland. Och det här hjälpte ju britterna att inta eller etablera sig just på Sicilien. Och det här lär har räddat flera tusen människor från att gå döden till mötes. Hur den var, Spilsbury hade ju inte mycket att utgå från, men Cora hade ett operationsärr på magen som flera av hennes då varieté-kollegor hade beskrivit och lämnat som en av flera signalementsuppgifter. Och den var väldigt väl beskriven. Man lämnade in skisser på hur den satt och hur långt ärret var och så vidare. Och det man kunde göra redan på den här tiden, det var att titta histologiskt, alltså i mikroskop. Naturligtvis inte lika utvecklade som de som finns idag. Men Dr. Spilsbury här, han kunde konstatera att det var fråga om ett operationsärr och det satt placerat så som hade beskrivits. Och man ansåg här att Cora var identifierad. Och nu återstod ju då såklart att obducera de här kvarlevorna och också försöka hitta en dödsorsak och ett dödssätt, även om det nog stod ganska klart tidigt att hon hade bragts om livet. Det är svårt att tänka kanske självmord i ett sånt här fall.
Alltså det är få personer som begår suicid och sen gör om sig själv till 3000 bitars pussel.
Just det, exakt. Mm. Bra, bra slutledningsförmåga där.
Kommissarie Clouseau har talat.
Spilsbury hade möjlighet här att få hjälp av Scotland Yards kemister som analyserade delar av hennes inre organ och den lilla mängd muskelvävnad som fanns kvar. Och man fann då gift i henne. I en ganska stor mängd. Och det var hyoscinhydrobromid man fann i en ganska stor mängd.
Vad är det?
Jo, det ska jag tala om för dig, min kära författarkollega. Hyoscinhydrobromid går också under benämningen skopolamin.
Driver du?
Eller djävulens tunga. Eller burund dangagunga.
Burundungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung
på en måndag. Nej, nej, det har vi inte. Men det är lite lustigt i den här kråksången. Därför att skopolamin utgör ju en liten del av en bok vi har skrivit. Det kan man väl säga utan att spoila för mycket.
Det tycker jag. Absolut. Ja.
Absolut. Så det här har vi bekantat oss med. Det är ju då, hyoscin är ett gift som har använts i så att säga, terapeutiska doser och tillsammans med andra kemiska beståndsdelar som läkemedel mot bland annat yrsel och sjösjuka och sådär. Det beskrivs också som att ha ett användningsområde inom den kriminella världen och under världskrigen som ett sanningsserum, därför att det försätter offret lite i ett maktlöst och, vad ska man säga, i en situation där offret inte har förmåga att tala sanning, utan vilja vara till lags och gå sin baneman till viljes, alltså till mötes. Det kommer från ett gäng potatisörter, potatisväxter, som till exempel spikklubba, bollmört,
just det,
med flera. Men ska vi bara uppehålla oss lite kort kring varför man väljer att mörda någon med gift?
Det kan vi absolut uppehålla oss till. Det är ju alltid spännande.
Ja, visst är det. Det har ju något. Det är lite kittlande ändå med de här giftmorden, historiska.
Det känns ju lite sofistikerat, för jag säger så.
Ja.
Men själva motivet måste ju vara, kanske om man inte har ett eget våldskapital, då är det kanske lättare att jobba den vägen. Göra så att kroppar blir satt ur spel eller omtöcknade eller till och med dör av själva medlet. Men det är väl också, tänker jag, för att försvåra utredningen.
Ja, definitivt. Eller? Definitivt. Mm. Det här är ju vanskligt. Verkligen. Idag finns det ju väldigt bra screeningmetoder och man testar rutinmässigt för ett stort antal. Men det är fortfarande så att många av de här gifterna inte ger tydliga, uppenbara postmortala förändringar eller fynd som tidigt liksom leder en in på det spåret. Mm. Så det är faktiskt ganska utmanande även för nutidens rättsläkare. Och vissa gifter har ju varit mer populära än andra genom historien. Cyanid till exempel. Det fanns en tid för många hundra år sedan när ormgift var väldigt populärt. Alltså, man kan ju tänka sig att man har utnyttjat det naturen liksom har givit under årens gång. Och i det här fallet, om det nu är Dr. Crippen som har haft ihjäl hustrun här, så skulle man ju kunna tänka sig att det är dumt att inte gräva där man står, så att säga. Ja, nu tänker inte jag på hans källare, utan nu tänker jag rent så här kunskapsmässigt vad man skulle kunna tänka sig att använda för metod. Han var ju väldigt skicklig på läkemedel och sannolikt även på gifter och olika typer av växters effekter och så vidare. Och som en liten cliffhanger nu inför nästa veckas avsnitt, så visade det sig när man frågade runt på byn att Dr. Crippen hade införskaffat hyosin ett stort antal gånger hos den lokala farmaceuten för sina homeopatiska preparatexperiment som han ju ägnade sig åt till vardags.
Ja, nu är vi han på spåren, Anna. Nästa vecka då kommer du få fortsätta beskriva hur man gjorde för att komma fram till sanningen och om man ens gjorde det. Mm. Jag är ju nyfiken på den här pyjamasen också, till exempel.
Det kan du vara.
Det kan jag vara. Det blir nästa vecka. Jag kommer snart bruna ur på en rövhatt här, men har vi någon samhällsinformation? Ja, det har vi faktiskt. Jag skulle vilja säga så här att nästa vecka, när Anna kör avsnitt 2 av det här, det är den 13 juli. Det är också samma dag som våran tidigare nämnd bok Någon måste dö kommer att komma ut i pocketform.
Ja, den är så fin också, vill jag bara säga.
Ja, den
säga.
Är så fin. Ja. Fick hem en kartong, tog upp, klämde och kände. Det är något stort med att ens bok nu har getts ut på pocket. 13 juli släpps den. För er som inte redan har läst den är det väl ta med fan hög tid. Med tanke på att ett, vi vann årets debut för den. Och två, vi sitter och sliter våra hår för att skriva på uppföljaren med samma härliga karaktärer. Så att nu har ni på er sommaren och hösten.
Ja, och tre, den är jävligt bra också.
Mm, exakt, det var ju precis det. Det var ju precis det. Och varför säger jag det här? Jo, för att 13 juli, om en vecka, ganska exakt, så kommer vi bjuda på en liten happening kring boksläppet. Och det kommer väl kanske framförallt beröra er som är Stockholms baserade av naturliga anledningar. Men all information om detta kommer att komma på Instagram. Så för er som inte redan följer oss där så heter vi Ljungdahl och Ginghede. Där hittar ni all information om så. Och det är också där du kommer lägga ut massa sidomaterial kring det här caset, va? Du nämnde om det fanns lite bilder på när de gick ut och drack sprit mellan husransakningarna där.
Jajamän. Jag skulle vilja berätta också att vi har en mejladress.
Ja.
Och den heter hej@ljungdahlochginghede.se.
Ja. Där satt den.
Men du, jag är så spänd på om du från ditt sanatorieläge så att säga har haft möjlighet att stifta bekantskap med någon rövhatt de sista 5-ish veckorna.
Det har jag, och den kommer här.
Lenas rövhatt.
Jag har faktiskt en hel tjock lista. Jag har varit lite jag har varit lite sur på senare tid, men jag tror att det är en blandning av sjukdomstillstånd, att jag är en person som tycker halvdåligt om människor. Jag tycker halvdåligt om min kollega när Ginghede tid för annan. Men framförallt så tycker jag inte om sommaren. Och allt det här, när det hamnar i zenit, så får jag mycket underlag till rövhattar. Och det kommer ju gynna er under hösten.
Absolut.
Men top of mind nu, för det var en sak som hände här när jag var på toaletten innan vi började podda. Då hade jag min telefonmaskin i min hand. Och sen så exponerades för en sak som fladdrar runt på Instagram. Jag vet inte om du har upptäckt samma fenomen. Men jag är mer förundrad nu än arg. Jag kan eventuellt levla till arg om det är så dumt som jag tror. Har du sett de här olika reklampuffarna eller kontorna där det är så här, du måste ta den andra personen i din tagglista med till det här resmålet.
Ja.
Kan vi prata bara, kan vi bara bromsa? Ja, kan vi bromsa in lite här? Ett, varför? Och två, vad är det för jävla dumhuven som då trycker på? Ja. För själva grejen är ju så här, det är en reklam för någonting, det fattar vem som helst. De vill ju att man klickar.
Det är klart.
Och då väljer de så här, hur ska vi få människor att klicka? Jo, människor är ju per se dumma huvudet, det vet vi alla. Homo sapiens, klotets sämsta art. om vi skriver något sånt här lite kittlande, att nummer två, eller ska vi ta tre, Berit? Ska vi ta nummer tre på tagglistan idag? Varför inte nummer ett? Ja, måste du? Och det är också så här, måste du ta med på den här upplevelsen, den de då vill kränga? Det kan vara resa till Bora Bora, det kan vara köpa någon jävla stolpiller. Inte vet jag vad de vill kränga på.
Ja, det kan variera.
Ja, men upplevelsen ska då delas. Då är själva grejen att om du trycker då på lilla snabel-A-grejen, den du själv trycker på, om jag till exempel vill skriva någonting och så vill jag tagga Anna inlägget, då gör jag ett snabel-A. Då får jag ju då scrolla mig igenom lite folk. Och de man ofta använder sig av kommentarer.
Mm.
Men vad är själva grejen? Då ska jag trycka på A. En produkt som jag inte vill ha. Ska då trycka på A.
Så först måste du också fundera på, vem fan skulle jag kunna tänka mig?
Ja, exakt. Och det är noll personer, mest roligt. Och så trycka på lilla A. Och så hamnar då kanske, i mitt fall så kan det vara precis random person, därför att vi svarar ju på så mycket olika PM och DMs och så vidare. Så att mest troligt så är det ju en person här som man inte har en jävla aning. Tänker de då att jag ska höra av mig till den personen? Du bara, tjena Karin från Säffle. Jo, det är så här att jag
det
måste...
Det kan vara så att du och jag ska ut och
jag måste gå och se G's reunionkonsert på Valhalla tillsammans med dig den 13 juli. Ja, dra på trissor. Då får vi väl göra det då. Alltså, de kan... Nu kommer ju själva... De kan ju inte sälja en enda produkt mer med hjälp av denna otroligt konstiga arbetsmetod. Vem trycker på A:t? Och för att titta vem som är trea.
Alltså det kanske sitter någon jävel där ute och bara tänker, fan, det här är ju en opportunity of a lifetime. Jag har gjort bara nu. Så måste jag genast gå in och kolla, vad är det här för lirare? Vilka mästerliga arrangörer.
Jag tror att det är ganska hög sannolikhet. Nu kommer jag låta som en hybris. Med tanke på att vi interagerat mycket med folk och folk följer våra konton och så vidare. Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att när någon där ute av våra poddlyssnare trycker på A:t, så kommer antingen Anna Jinghede eller Lena Ljungdahl vara nummer två i tagglistan.
Aha,
för de
så.
Taggar ju oss i allsköns skit. Jag tror inte att någon poddlyssnare någonsin har sett en bäverbild utan att tagga mig.
Nej,
en bananmeme utan att tagga mig. Nej. Och du blir ju taggad i allt som har med tänder och skit och
just det.
Käpphästar. Ni taggar ju oss i allt skit ni ser ute på nätet. Så att det är rätt troligt att vi dyker upp som ett litet förslag.
Ja.
Tänk om de då skulle höra av sig till dig. Anna, jo, hej, jag heter. Det var så att du och jag, vi ska. Vad hade du svarat på det?
Min första fråga hade ju varit naturligtvis, var ska vi? Är det något varmt ställe?
Och, det finns ändå, så there is a chance.
So there is a chance, definitely.
Ja, du har ju skaffat vänner på konstigare sätt än så. Det räcker med att gå fram till dig på ICA och bara, du, jag vill gifta mig med dig. Jaha, men när hade du tänkt att detta skulle ske, din första fråga?
Jag
tycker att det är
intressant.
Så konstigt.
Men är det här samma fenomen som det här andra som jag sett väldigt extensivt nu på Instagram? Nämligen, om du taggade den här posten, då har du vunnit ett presentkort.
Ja, men vi får ju miljarder sådana där. Och alla gånger är det ju den här jävla pissbutiken, vad den nu heter. Tjej, eller vad det nu Åh, grattis, du har vunnit liksom 3000 kronor på någonting som kommer gå sönder om en sekund. Alltså, vad är det för någon jävla skit? Och jag tror att, men där är det nog bara en algoritm som bara slumpmässigt taggar in en jävla massa konton som har
säkert
fler än x antal tusen följare. Nej, men det här, jag tror så här, marknadsföringsavdelningen behöver gå tillbaka till ritbordet och fråga oss de vanliga frågorna. Vad är syftet med det här? Vad vill vi uppnå? Och har vi valt rätt arbetsmetod för att uppnå syftet? Kommer vi få fler personer som reser med tredje personer på tagglistan?
Ja,
eller är det så att de når upp till, de kanske bara vill ha klick att någon går in på den posten.
Det
kanske finns tillräckligt många idioter där ute som faktiskt gör det här för att de är milt nyfikna på vem som är nummer 3 på tagglistan. Ja,
men ni som är milt nyfikna då på att kolla vem som är nummer 3 på tagglistan, kan väl bara sätta er på händerna eller någonting, för det här bidrar bara till egentligen en sak, och den är inte särskilt konstruktiv. Det är att hela jävla Instagram besudlas av skräp.
Skit. Ja. Vet du vad, jag var för en mikrosekund var jag orolig att du skulle säga, om du är en sån här person som mejla oss och berätta, tänkte jag. Nej, men nu Anna får du väl ändå
gör
sluta.
Gör inte det.
Nej, gör inte det
för guds skull.
Men om du har något spännande fråga eller något puff inför nästa vecka när Anna ska sy ihop det här intressanta caset, det kan du mejla till oss.
Det går jättebra.
Nu säger vi så.
Nu kan du gå och lägga dig i din sepapp igen, tycker jag.
Ja, fy fan.
Och chilla lite.
Så hörs vi nästa vecka.
Det kommer vi göra. Ha det bra.
Bye bye.
Bye bye.
Podplay, en del av